Tack Herre, la bara sitta i vän då massa dig. Tack Jesus, halleluja. Tack kära Jesus, halleluja. Åh, halleluja. Ja, vi kan komma med frimodiga hjärtan Jesus, därför att du har förlåtit oss våra synder. För att du är på vår sida. För att du är vår frälsare. För att du är vårt hopp för evigheten. Du har tagit varje synd på dig upp på korset. Och du har gett oss ett nytt liv. Ditt namn är över alla andra namn. Andra namn, de ligger i gravarna. Men ditt namn ska lysa som solen i hela evigheten. För du kommer aldrig mer att dö. Du kommer leva för evigheternas evighet. Och du är vårt enda hopp. Vår glädje, vår frälsning. Och tack att vi kan komma frimodigt inför universums Herre. Därför att du räcker ut din spira idag. Och säger, kom mitt barn, jag älskar dig. Tack att vi får vara inför dig. Tack för lovsången Jesus. Och det är så stort att den som är svag blir stark i frälsarns famn. Halleluja. För då får jag vara med också. Halleluja. Tack Jesus. Herre Prakemba. Svaghet, tackar Jesus att svaghet inte är ett hinder. Det är en förutsättning. För då blir du stark i oss. Amen för dig Jesus. Och Herre, nu ber jag för den här predikan. Käre Gud, det blir några stackars ord Herre om inte du kommer med den heliga ande. Men tack att du gör det. Och tack att du har förberett våra hjärtan genom lovsången, genom Kevin och teamet. Och tack att vi får vara med dig i den här stunden Jesus. Och nu ber vi om en växelverkan med den heliga ande. Där du får tala liv in i oss Gud. Tack för ditt underbara ord i Jesu Kristi namn. Åh, vi älskar dig Jesus. Tack för det där vi kallar smörjelsen. Och passiane sendoni, halleluja. Och smörjelsen bryter varje ok. Amen för det. Jag ber för den som kommer nedböjd hit idag med tunga ok. Så tackar dig för att mina ord kan inte bryta någon smörjelse, bryta något ok. Men din seger på Golgata kors Jesus och den kraft som du ger utifrån det kan bryta ok. Och befria från synd. I Jesu Kristi namn så överlämnar vi resten av den här gudstjänsten i dina händer. Amen. Tack så mycket. Underbart. Och vi står upp fortsättningsvis och så läser vi Guds ord ifrån Jesaja-boken kapitel 26 och vers 1 tillsammans där. Och jag har en mycket märklig titel på den här predikan. Tre härliga F-ord. Och det är fasthet, frid och förtröstan. Amen. Observera, Fredrik fanns inte med där. Halleluja för det. Men Jesus är med. Nu läser vi tillsammans Jesaja 26. Så tackar jag för förtroendet också att få dela ordet. Det är underbart att få vara med. Jag älskar den här församlingen. 26 och 1. På den dagen ska man sjunga denna sång i Judaland. Vi har en stark stad. Han reser upp murar och skyddsvärn till vår räddning. Öppna portarna så att ett rättfärdigt folk får tåga in. Ett folk som förblir troget. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid. Ty på dig förtröstar han. Förtrösta på Herren till evig tid, ty Herren är en evig klippa. Han störtar ner dem som tronar i höjden, den stolta staden förödmjukar han. Han slår den till jorden, han låter den komma ner i stoftet. Den trampas ner under fötterna, fattigast fötter, svaga steg. Den rättfärdiges väg är jämn. Ty du, den rättfärdige med stort R, jämnar den rättfärdiges stig. Ja, på dina domars väg, Herre, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. Min själ längtar efter dig om natten. Ja, anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden lär sig världens invånare rättfärdighet. När den ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Han ser inte Herrens höghet. Herre, din hand är upplyft, men de ser det inte. De ska se din iver för folket och blygas. Ja, den eld som är avsedd för dina fiender ska förtära dem. Herre, du ska ge oss frid. Ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss. Halleluja. Amen. Varsågoda och sitt ner. Det här är en underbar text från Jesaja 26. Och den börjar med frasen på den dagen. Och det där begreppet på den dagen, det syftar ofta i Gamla testamentet på Herrens dag. Den dag när Herren kommer tillbaka och upprättar allting igen. Och låter domen falla över ogudaktighet och låter sitt rike komma. Och det blir en härlig dag. Då ska han upprätta ett tusenårs rike av frid och harmoni där vi ska få leva tillsammans med honom. Och att det handlar om detta, det om du går tillbaka, vi läser inte kapitel 25 nu, men där står om Herrens festmåltid. Att det handlar om det som kommer när Herren har kommit tillbaka. Och på den dagen, då ska vi sjunga en sång. Här är det ofta klagovisor och vi undrar, käre Gud, hur ska det gå med allting? Men på den dagen, då ska vi sjunga en jubelsång. Och Herren lär oss redan nu att vi ska få sjunga den jubelsången i våra hjärtan. Därför att himlen har landat redan nu hos oss. Är inte det en härlig sanning för oss? Och käre, jag blir gasad efter 2 minuter. Vad käre Gud, men jag hjälp oss igenom. På den dagen ska man sjunga denna sång i Judaland. Vi har en stark stad. Det är liksom själva signumet för sången som ska bryta fram i tusenårsriket. Vi har en stark stad. Och det här handlar om Israels folk som ska upprättas en gång för alla. Och Jerusalem ska bli staden i centrum där lag och rätt ska gå ut över hela världen. Och då har Israel fått böja sig och tagit emot Jesus som sin messias. Och då ska härlighet gå ut från Jerusalem. Och vet du, Israel ska bli en välsignelse för alla hedna folken i hela världen. Och där tror jag att Israel som stat idag, det är en förstlingsfrukt. Precis som den helige ande är en förstlingsfrukt för församlingen. Det är ett bevis på någonting som kommer mycket starkare när Jesus kommer tillbaka. Så är Israel som stat en förstlingsfrukt på det upprättade Jerusalem när kung David ska få sitta i sin tron i Jerusalem när Jesus har kommit tillbaka. Är det någon som har ett hopp inför framtiden här? Halleluja! Det är vårt välsignade hopp att Jesus ska komma tillbaka och upprätta allt. Och nu står det här att låt öppna portarna, står det. Portarna ska öppnas så att ett folk som har med 2 kännetecken ska få träda in genom de portarna. Och det är för det första ett rättfärdigt folk. Det är det folket som känner sin frälsare. Och vi läste här texten med den rättfärdige med stort R. Han som jämnar vägen för oss. Han öppnar själv porten, för när han dog på Golgata så öppnade han en ny och levande väg som går ända in i tronen, ända in till Fadern. Och den vägen är en levande väg som vi vandrar tillsammans med honom. Och han går före oss, och han går i oss, och han går efter oss. Han är i oss, han är över hela fältet. Han är den som går före oss och jämnar vägen. Det betyder att oavsett vad du går igenom i ditt liv har Jesus gått den vägen förut. Han har gått ångestens väg. Han vet vad djup ångest är. Han vet vad det är att falla i samma synd för 738 gången. Inte för att han var syndare, men för att han har burit varje synd upp på korsets trä och känt smärtan av den. Han har burit sjukdomarna. Han var väl förtrogen med sjukdomar. Så oavsett vad du går igenom i ditt liv, vad vi går igenom, så finns det en väg som är levande där han har gått före och jämnar marken. Det betyder inte att vi blir helt fria från allt lidande, men han har gått den vägen och bär oss när vi inte orkar gå. Halleluja. Och när vi lär känna en sån frälsare så blir det nummer två, ett troget folk. För när vi har lärt känna Jesus som den trogne som är vid vår sida, det är precis som lärjungarna säger, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och när vi går till honom, han som har det eviga livets ord, då har vi inte någon lust att gå någon annanstans. Ändå finns det i oss en gammal natur som hatar allt det som har med Gud att göra. Som vill tränga sig i kön på Konsum. Som vill göra elände och vara egoistisk. Har någon upplevt den gamla naturen någon gång? Nej, det var bara jag. Jag kan ju predika. Jag kan gå in i en skrubb här och predika själv. Men i Kristus Jesus, ett troget folk är inte ett perfekt folk. Ett fullkomligt folk blir vi när Jesus kommer tillbaka. Men det är ett folk som går med honom mitt i alltihop och inte ser på sin egen svaghet och synd, utan ser upp till hans kors. Det är Jesus, du har tagit allt på dig. Och så får vi stötta varandra. Det kanske är så att du är stark på ett område där jag är svag. Då får du stötta mig. Och så är jag stark på ett område för Jesus har hjälpt mig. Och så stöttar jag dig där du är svag. Det är kärleken i församlingen som är ljuvlig i detta. Och nu finns det ett underbart löfte. Och det är att vi kommer att kunna få bli en pelare enligt Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Som en segerlön så ska vi få gå in i det allra heligaste, men också få bli pelare. Är inte det starkt? Vi tänker oss ofta att vi är svaga, men Gud gör oss starka som pelare. Precis som vi sjunger lovsången. Tack Kevin för att ni valde den sången om att svag blir stark i frälsans famn. Halleluja. Nu gäller det här Israel, den här texten. Men nu säger Paulus i första Korinthierbrevet 10 att allt det som är i gamla testamentet är också en förebild för oss som nu har slutet in på oss och som vandrar här nere på jorden. Så det är alltså så att vi kan läsa texterna, förstå Israels roll, men också se att Gud har kallat sin församling. Och då kan vi få lära oss bitar av den här texten utifrån att vi tror på Jesus. Så vi tar inte bort Israel som en del gör och säger att Israel är borta, utan vi tackar Gud för Israel och så får vi vara med som hedningar, inympade in i Israel och ta del av löftena och lida tillsammans med Israel. Och nu står det här, nu kommer vi till nyckelversen för dagens predikan, och då har vi det första F-ordet. För då står det här, ett folk som blir troget och som vandrar in. Ja, vi ska säga det förresten. Du har i psalm 100 och vers 4 så står det att gå in i hans portar med tacksägelse. Det här handlar också om en närvaro, Guds närvaro här nere på jorden. Manifesterat i Guds församling. Halleluja. Så när vi går in i portarna med tillbedjan så kommer vi in i det som är nyckelversen idag. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. Fasthet, det är hebreiskans shamak. Det betyder orubblig, säker, men också stödjer sig på, betyder det. Det alltså handlar om, det är inte en fasthet i sig själv. Jo, det är en starkhet och en orubblighet. Men styrkan ligger i att man vilar på någonting annat som är fast. Där ligger fastheten för en troende. Och i den fjärde versen så ser vi vad den fastheten är. Jo, Herren är en evig klipp. Står det. Det är den fastheten som vi bygger våra liv på. Det är den fastheten som gör att vi kan vara fasta i den här tiden. Vet du, Gud har sagt till oss genom sitt ord att allting som kan skakas kommer att skakas. Hebreerbrevet 12:26. Vi lever i en tid där allting ställs på ända. Det är skogsbränder i vårt land som det aldrig har varit förut. Det är klimathot, det är ångest. Folk står vid havets storm bokstavligen nu, och skriften går i uppfyllelse där det står att folk kommer att förgå av ångest vid vågornas stån, står det i skriften. Och vi ser hur allting här, människor reser sig mot människor, folk mot folk, och det är det ena efter det andra. Folk är helt förtvivlade. Jag möter ju vid fikaborden på jobbet folk som undrar, hur ska det bli med allting? Man är helt liksom skärrade. Vetenskapsmännen är skärrade. Och Guds församling borde inte vara skärrade. Men är det ändå ofta, därför att vi lever i världen. Allt kommer att skaka som finns i denna världen i den tid som nu lever. Och läser uppenbarelseboken och inte har barnaskapsperspektivet av att vi får vara frälsta, då blir vi ju livrädda hela bunten när vi ser på allt vad som kommer att ske. Men en fasthet som bygger på Jesu egen ord, på hans klippa, den gör att vi kan stå fasta i den tid som är och inte förlora fotfästet, utan känna tack Jesus att du har gett oss facit på hur det kommer att gå. Det betyder inte att vi blir sturska och liksom går ut hur som helst och jag har en fasthet och jag är inte rädd, för vi är människor. Men mitt i det vi möter så kommer vi att kunna få se i de tidstecken som finns att vi har en Gud som bär oss igenom. Och här är en allvarlig bit. Vi går inte dit nu, men i andra Petrusbrevet så undervisar Petrus om falska lärare och avfall i den sista tiden. Och då säger han uttryckligen att falska lärare kommer att locka till sig obefästa själar. Alltså sådana som inte har upplevt fastheten i Herren, för att locka dem med sig i sitt förfall. För att locka in i falska läror och i andra bitar som går bort ifrån Guds egen sanning. Så därför är kallelsen till vår församling och Kristi kropp idag, det är att ett folk som är fasta i sitt sinne. Och nu är det så underbart, för att nu tänker vi så här direkt. Okej, nu är det ytterligare en sak som vi ska genomföra. Till allt annat nu var det fasthet också på listan. Okej, då får vi börja nu då med fasthet. Vi kommer inte lyckas någon av oss. För i oss själva är vi oändligt svaga. Fasthet finns inte i den gamla naturen, utan vi är vindflöjlar hela bunten. Och det som uttrycker det är tvivlet. Därför säger Jakob i första kapitlet i sitt brev att den som tvivlar ska inte vänta sig att få någonting ifrån Herren. Därför att han är ostadig på sin väg och vajar fram och tillbaka. Ena dagen i världen och andra dagen är man i Guds rike och man vet inte, och är du trofast och allt detta. Och så blir det liksom en balansgång där vi aldrig får uppleva den här fastheten. Men Gud har en underbar väg till fasthet. Och då går vi till, ni orkar lite till va? Romarbrevet 5. Och medan ni slår upp Romarbrevet 5 från första versen där, så kan jag säga att Bibeln tillrättavisar alltid tvivel. I vår tid så ser vi nästan tvivel som någonting gott. Det blir tvivelsmässor, kan ha till och med funnits i vissa kyrkor. En mässa för dig som har tvivel, och man talar om att vi har inte alla svar och såna här bitar. Va? Och jag har stor respekt för dig som tvivlar. Och när Jesus tillrättavisar den som tvivlar, så gör han det med mildhet. Han gör det med stor mildhet. Men om du är en sån som tvivlar och undrar, är Guds ord sant? Så ska vi få se på medicinen hur han gör för att få oss att bli fasta i vårt sinne. Romarbrevet kapitel 5. Och här ska vi se att de här goda F:en som vi pratade om innan, de finns med här. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid, det var med i orden idag, med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Det här tycker jag är lite härligt i vers 2. Vi kan ju bara ta det som en liten parentes. Han har gett oss tillträde till den här nåden. Och inte bara, ja du får komma in i nåden min lille vän. Utan han har till och med gått ett steg längre. Han har ställt oss i nåden. Så han har dels gjort en skylt för tillträde för varje troende in i nåden för dig som har blivit frälst. Men inte bara det, han har planterat oss där inne också. Så vi står i den nåden. Och det är en underbar sak, för det betyder att vi är fria från dom och evig förtappelse. Och så kan vi då, som det står här vidare, vi jublar i hoppet om Guds härlighet som ska komma när Jesus kommer tillbaka. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Det står inte för våra lidanden. Det finns ingen anledning att jubla för lidanden. Men vi gör det mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod ger fasthet. Ser du? Och vad ger det för någonting? Jo, fasthet. Fastheten ger hopp. Halleluja. Så det är där som vi skyr och tycker att det är fruktansvärt med att få lida. Och där vi har ibland en förkunnelse som har tippat för långt. Där det är ständig framgång. Och är du troende så är det bara prosperity. Eller vad heter det? Ja, du vet vad jag menar. Det här att det är bara en räkmacka genom livet. Det är fel. Men Gud beskyddar från väldigt mycket elände genom att vara frälst. Det ska alla veta. Och det är underbart. Men när vi får gå igenom lidanden, oavsett vad det är för lidanden, så kan vi få jubla i lidandet. För han har redan gått genom lidandet och han säger till oss att min vän, det du inte förstår nu, det är min fostran. Och lidande, det kan vara precis vad som helst. Men poängen med lidandet är att Gud tar bort det som vi har byggt vår egen fasthet på. Bit för bit, bit för bit. Till slut så står vi alldeles nakna där och undrar, men käre Gud, vad blev det med mina drömmar? Vad blev det med det hoppet jag hade? Vad blev det med det som jag hade tänkt? Jag är själv uppsagd från mitt jobb nu. Jag har ingen aning vad det ska bli. Jag har ett fel på mitt öga som gör att jag inte får köra buss längre. Och till slut så står vi där helt nakna. Och så undrar vi, men Gud, varför tillät du det här? Och då är det som den heliga ande kommer. Jag tillät det för att du ska ha din fasthet i mig. Halleluja. Betyder det att vi, okej, jag vill ha mycket fasthet så nu ska jag börja späka mig. Är det en bra väg? Nej, vi söker inte lidande. Sök inte lidande, det är mycket roligare att vara utan. Det är min erfarenhet. Någon mer som har den erfarenheten? Men när lidandet kommer och smärtan, och ibland kan vi få kämpa under åravis både med synder och med sjukdom och vi undrar, Gud, vad är din väg i allt detta? Men lidandet ger fasthet. Och därför, det är där som också tvivlets väg till slut dör. När jag inte har någonting annat. För så länge jag har 4, 5, 7 olika grejer som jag kan ha min fasthet knuten till, så blir jag en tvivlare. Därför att kan jag lita på det? Pengarna? Nej, det gick inte. Kan jag lita på hälsa? Nej, det gick inte heller. Kan jag lita på Andersson och Pettersson och Lundström? Nej, det gick inte heller. Och så litar man ju med Gud. Och ja, men Gud. Men Gud vill ha hela vår uppmärksamhet. Och det sker inte genom andliga övningar att du liksom ska skärpa till dig. Utan Gud använder omständigheter och vägar så att din fasthet blir i honom. Så att du till slut bara kan säga, Herre, jag har ingenting annat. Bra mitt barn, nu har du mig. Och det räcker ända in i himlen. Halleluja, visst är det härligt? Jag tycker det här är vårt stora hopp. Och, nu, och där står det också, vi går till Kolosserbrevet 2:5. Jag är så glad att jag inte har någon klocka med mig idag. Och Sverige har redan åkt ut, så VM-finalen kan vi strunta i också. Och då står det i Kolosserbrevet 2:5. För då lärde vi oss här att lidande är ett väg för att bli fasta i vår tro. Och så står det vidare här i vers 5. Ty även, Kolosserbrevet 2:5. Ty även om jag är kroppsligt frånvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas. Befästas, det är processen när fastheten blir starkare i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Där har du alltså ordet på att Guds ord och församlingens gemenskap är någonting som hjälper oss att bli fasta i vägen tillsammans med Herren. Så de har du de biten där, Kolosserbrevet 2 och 5. Vi går vidare till nästa bit. Och där är det den som är fast i sitt sinne. Och så kommer då nästa, tvåan. Bevarar du i frid? Är det någonting som den här världens människor söker, så är det dels fasthet, men man söker också frid. Man vill ha allt det som Gud vill ge, men man vill inte ha Gud själv. För den gamla naturen står i totalt uppror mot Gud. Och man blir arg på det. Har du hört något så dumt? Man struntar i Gud, så att Gud inte finns. Sen när man råkar illa ut så skyller man på Gud. Det är ju ologiskt. Man kan ju inte skylla på någon som inte finns. Men det så fungerar. Varför? Därför att det är lögnens ande. Lögnens ande ligger i världen. Och det är därför som Jesus poängterar för sina lärjungar i Johannes 14. Min frid ger jag er. Jag ger inte den som världen ger. Den friden förgår. Flaskans rus och tillfredsställelsen av att se dåliga filmer eller lura andra på pengar eller snabba cash eller vad det kan vara för någonting. Det ger en frid för ögonblicket, men inte för evigheten. Men den frid som Gud ger, den läste vi om i Romarbrevet 5. När vi nu har fått frid med Gud. Det är en bonus på köpet. När vi får vår synd förlåten, så blir vi insatta i ett fridsförbund med levande Gud. Där han har lovat att du får leva i den friden. Och så stod det ju här i Jesaja 26, om vi går tillbaka dit, att du bevarar du i frid. Och frid, hebreiska ordet för frid, hjälp mig. Shalom, ett underbart ord. Vad betyder shalom? Jo, det betyder ett oskadat tillstånd. När du blir frälst så upprättar Gud bit för bit. Och för varje bit som Gud upprättar så är det ett oskadat tillstånd som ger mer frid och mer ordning. Vi tänker oss ofta frid som en härlig sommarkväll. Man sitter och man hör... Ja, vad heter såna där fåglar? Vi kan säga något, ja, göktrast eller någonting. Jag kan inte vad de heter, men det tänker vi som frid. Vi sitter på en bänk och så insuper vi detta, har en romantisk känsla. Åh, frid, det är frid, va? Men frid är egentligen något högst rejält. Det är inte bara en känsla, man kan känna friden också. Men friden är alltså ett status, ett oskadat tillstånd med ordning, fred, säkerhet och trygghet. Det är Guds frid. Är det någon som är glad för det? Det är alltså Guds frid när den kommer över oss. Tillstånd att allt, du är min pappa, allt är okej. Även om jag vet att det är mycket problem framöver, så kan jag få säga det som barnaskapets ande säger. Du är min pappa, idag är allt okej, ingenting har hänt. Du är min pappa idag. Imorgon vet jag ingenting om, men idag upplever jag att det är frid. Imorgon får jag säga samma sak. Ingenting har hänt av allt det jag varit orolig för. Du är min frid idag. Tack att du har satt mig i ett tillstånd av frid. Och vet du, jag sa innan här att nutidsmänniskan längtar efter de här bitarna. De vill ha fred och säkerhet. Fatta låsmedsbranschen och alarmbranschen går ju för högtryck idag. Och så tänker man att man är i världens säkraste och man har specialinbyggda chefrar i huset eller något annat sådär som gör utfall eller vad som helst och som har olika koder och allt det där. Och det är ju inte fel att ha larm. Men om det ska vara din frid att nu har jag kontroll på allting, så klurar du dig själv. Tänk om den som installerar alltihop är kriminell. Ja, då har du ju inte så mycket nytta med det där. Och vad var det här vi sa? Fred och trygghet. Känner du igen det?
Första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. När folket säger fred och trygghet, då kommer katastrofen över dem. Allt det som den här världen bygger kommer bara att försvinna bort. Det kommer att dö bort. Det kommer inte att kunna bestå i den tid som vi kallar för den sista tiden. Det kommer att bli ångest och smärta. Men den församling och den enskilde som har fått uppleva att jag har ingenting annat än Gud, han är min frid och min ordning, han kommer att kunna lita. Och där kanske det blir en tid framöver där vi säger att ja, men har du någonting att dela på säljgruppen? Har du ett ord? Det kanske blir så att har du lite mjöl? Jag har lite socker. Det kan mycket väl bli en sån tid. Det finns inga garantier för krig eller någonting annat. Vi vet ingenting. Men en sak vet jag. Gud är mäktig att föra oss antingen igenom alltihop eller från alltihop. Men i detta vinner vi en härlig seger genom han som har älskat oss. Och därför så måste vi vara nyktra i den här tiden och se att friden som är i våra hjärtan, det är själva signumet. Och är det så att du inte upplever frid, då ska du fråga Herren, varför upplever jag inte friden på insidan? För det kan vara så att det finns en synd som ligger i vägen. Och nu kommer någon och tänker, ja men Fredrik, prata inte om synd nu när vi har det så härligt. Men synd måste vi tala om. Det är inte populärt idag. Det är få, ytterst få församlingar som talar om synden och syndens konsekvens. Men för att du ska få nåd så måste en fällande dom falla över dig först. Och där läste vi Jesaja, vi går tillbaka dit till Jesaja 26 igen. Får vi hålla på lite till. Jesaja 26 där så hade vi en intressant, jag tror att det var 10:e versen. Vi ska se där. Ja, vers 10. När den ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Vi har ofta tagit bort i modern kristendom detta med omvändelsen. För det är därför Jesus kom, för att ta hand om våra synder, spika dem på korset. Och om vi säger till människor som är obotfärdiga, det vill säga som inte är förkrossade och hört evangelium, det finns nåd för dig. Så antingen kommer de att vara utnyttjade eller trampade under sina fötter. Men den som har fått höra evangelium om att du går evigt förlorad om du inte tar emot Jesus, den människan är inte obotfärdig, utan den är förkrossad. Jag måste få uppleva detta i mitt liv. Jag måste få uppleva syndernas förlåtelse. Och då kan vi tala om nåd och frid. För då är det ett öppet hjärta. Men vi kan inte hoppa över detta med omvändelseförkunnelsen. För det är ju det som är det härliga. Att det finns ett förr och det finns ett nu. Det finns ett gammalt liv och det finns ett nytt liv. Och därför är världen och Guds rike helt åtskilda från varandra. Och gränsen heter inte snuset eller kaffedrickandet eller om du spelar kort. Det är inte det som är gränsen, utan gränsen heter Jesu Kristi kors. Korset är gränsen mellan den här världen och mellan Guds rike. Och jag är på Guds rikes sidan därför att det är där som livet finns och friden finns. Men när människor får uppleva ett folk som älskar Jesus och som har fått sin synd förlåten, så kommer det antingen bli en reaktion, detta måste jag ha till väckelse, eller så blir det förföljelse. Därför att den som inte tar emot kommer att hata det som Gud står för och det som vi står för. Och där har du bilden av Kristusbrevet och Kristusdoften. Det är en doft av död, till död för de som går förlorade. Men för de som blir frälsta är det en doft av liv. Halleluja. Underbart. Det är fridens budskap till oss. Och ja, det är så underbart detta att när vi upplever Herren som vår frälsare så kan vi också bli nyktra i den här tiden. Och jag känner bara att vi kan visa ett exempel på det här. Agenda 2030 har ni hört talas om. FNs klimatmål. Om att man ska utrota fattigdom. Om man ska utrota alltså att folk ska kunna läsa och allt det här. Analfabetism heter det. Och varje bit av de här är naturligtvis bra. Det vore ju fruktansvärt om jag skulle stå här och säga nej, i Jesu namn ska vi inte utrota fattigdom. Det vore ju förfärligt om jag skulle säga en sån sak. Varje bit av det som FNs mål står för är naturligtvis bra i sin egen enhet. Problemet är att vi som värld och som en icke-kristen värld vill bygga vårt eget paradis utan Jesus. Precis detta, att bygga utan att Jesus är med. Och följa att det ska få bli en framtid där alla ska kunna leva. Och därför blir det antikristligt även om intentionen är bra från början. Men allt detta bålverk, vi läste om det i Jesaja 26, allt det höga kommer att brytas ner. Men när Jesus kommer tillbaka, då blir det full upprättelse. Och nu har jag tråkiga nyheter, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det här betyder inte att halleluja, nu slipper jag källsortera. Det får du göra ändå. Fast att det här går mot sin undergång, så lever vi våra liv i den friheten och den friden att nu är det här en bra plats att vara på, för Gud har ställt oss här och vi kan se en förändring. Amen. Och så går vi till sista punkten här innan vi ska landa. Och då har vi... Nej, förresten, vi kan se det här också. När världen ska försöka bygga ett rike och när en församling tar efter världens sätt att bygga, så kan man uppleva enhet, men inte Guds enhet. Jag skulle titta på helgmålsringning här i vintras och råkade slå på OS-sändningarna. Nej, det var fel. Jag tittade på OS. Och då såg jag nordkoreanska hejarklacken. Har ni, är någon som har sett dem? Har någon sett nordkoreanska hejarklacken som var i OS? Det var 300 unga damer som alla hade sin röda dress på sig. De var likadant sminkade, de hade samma frisyr. De klappade händerna samtidigt, de rörde sig i, vad heter sånt när det alla gör samt, synkroniserat heter det. Och de sjöng sånger och de såg glada ut med ett plastigt leende. Det var bara det att det var så fruktansvärt obehagligt. Därför att det var ingen frid i det. Alla var drillade till att vara på ett visst sätt. Och det kan lätt komma in i församlingar när man har ett tänk av att nu ska vi göra på det här sättet, det var framgångsrikt där och nu ska vi göra så här och så här. Och så ska man in i en mall och så blir alla lika varandra. Men kristen enhet, vet du vad det är? Det är att Gud tar vår olikhet och låter oss vara olika. Och så i och med att vi är de vi är så kompletterar vi varandra och tycker om varandra och blir ett ändå. Så när vi sjunger lovsång så kan jag sjunga något lite falskt, någon annan kan dansa och någon kan sitta still. Och det är ju helt frivilligt, det är frihet i anden. Vi behöver inte vara nordkoreanska fans utan vi får vara himmelska fans, vill jag på säga. Det är en frihet i detta som är underbar att vi får leva i detta. Och då går vi till sista nu och så ska vi landa. Ty på dig förtröstar han. Fastheten och friden. Kittet som håller fasthet och frid i våra liv. Det är full förtröstan på Herren. Och det är det som det föder hopp. Vi läste om lidandet. Lidandet det föder tålamod och det föder hopp. Som är vår förtröstan. Och där har vi ordet bata som betyder sätta sin förtröstan till. Men det betyder också låta någon vila trygg. Så när jag förtröstar på Herren så är det ett gensvar på hans inbjudan. Fredrik, här kan du få vila trygg. Här får du vara. Det är förtröstan. Jag får lita på honom. Han är en evig klippa. Och nu ska jag räkna upp 8 saker tror jag det är, som vi kan lita på men som enligt Bibeln är fåfängligt. Jag bara säger det. Och det här handlar om vår frälsning och vårt eviga väl. Då är det fåfängligt att lita på människor. Jeremia 17:5. Sig själv. Huga för att lita på sig själv när det gäller frälsningen. Lukas 18:9. Krigsvagnar och hästar och styrka. Ingen höjdare. Jeremia 31. Köttet, vår gamla natur. Avgudar. Rikedom. Ingenting av detta. Utan bara Herren. Det är vår förtröstan. Vi har ju pratat här om Kingdom Extended. Och med liknelser. Och vi avslutar med en liknelse. För när en församling får leva i detta, att jag har min förtröstan på Herren, min frid i honom och en fasthet som bygger på vad han har gjort. så mynnar det ut i en liknelse som vi hittar i Matteus 5, och vi går dit som avslutande ord. 5:13. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Där landar det. När vi bara är de människorna vi är, så är vi salt. Och det är så Guds rike utbreds genom våra liv. När vi är ett salt. Och salt i sig har inget egenvärde. Utan salt, det hindrar förruttnelse. Så när församlingen är här nere, så påverkar det den här världen i den avseendet att förruttnelseprocessen i avfall, den stannar av. Men saltet, det är en god smak också. Halleluja. Som vi får ha tillsammans med Herren. Jag såg Kevin i lovsången här, och jag vill bara säga det. Där har vi ett typexempel på Guds rike som utbreder sig. Kevin och flera andra har fått en djup kärlek till de här flickorna i Indien. Och den kärleken, den gör att ni går den vägen som Gud har tänkt. Världen kommer att gå under, den kommer att raseras. Men Jesu kärlek gör att ni är med och hjälper de här tjejerna till ett liv tillsammans med Herren, och att de får växa upp och bli de de är. Det är verkligen att leva ut. Ni är ett salt som ger en smak, men som också påverkar förruttnelsen runt omkring genom dem ni är. Kevin, glöm inte det. Och det är en skillnad på det. Men att bygga ett gudsrike som ska bestå här fysiskt innan Jesus kommer tillbaka, det är som att renovera ett rum i ett hus som brinner. Men när han kommer tillbaka, då upprättas det helt. Och då kommer det som vi har varit med och fått se, olika bitar som vi har fått vara med om, då kommer det att sammanflätas till ett underbart segerverk. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus för att du är med oss. Och jag ber att det här ordet, som bitvis har varit ett allvarligt ord, ska få tas emot i hjärtan. Och jag ber Gud, har jag sagt någonting som har varit för mycket eller för lite, så ber jag dig Gud att du tar bort eller lägger till. Herre, jag ber inte om himlastormade känslor här i mötet. Men jag ber om att frid, fasthet och förtröstan ska få växa till i vår församling i en djup kärlek. Tack för att du i detta låter Göteborgskyrkan få vara salt och ljus. Som inte pekar på oss själva utan på dig. Och nu ber jag Herre för var och en som brottas och där man har blivit påmind om sin egen brottningskamp idag. Herre, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Därför Herre, så tackar jag dig för att du välkomnar in i livet tillsammans med dig. Tack Jesus för detta. Amen. Innan lovsångsteamet kommer upp här och leder oss vidare, så kanske det är några stycken som bara vill leda en enkel bön. Tacka Jesus och säg någonting till Herren. Be en enkel bön, ett par stycken här medan lovsångsteamet kommer fram. Och så är vi en stund inför Herren här och bara jublar inför honom och ärar honom. Var frimodig några stycken och be här nu. Tack Jesus. Tack Jesus. Toborandia sedenionia. Tack Herre. Oh, halleluja. Halleluja.